Känn er varmt välkomna till ett speciellt avsnitt av Toto Balutto. Det som skulle bli ett avsnitt där vi skulle ta ner Zlatans 12:e guldboll, den gläntade dörren gentemot Janne och landslaget, en Champions League-omgång där Inter sjönk ännu mer mot avgrunden och där Atalanta lämnade Anfield med tre superstabila poäng.
Historisk seger.
Blir istället ett avsnitt givetvis oerhört färgat av det mycket, mycket tragiska beskedet som kom igår runt 17.00 att Diego Armando Maradona har gått bort 60 år gammal. Hur kände du när beskedet kom?
Nej, men jag stod i ett elljusspår ute i Rönninge och gnuggade två av mina tjejer i en mördarbacke. Ja,
jag trodde du skulle säga att du själv var ute och jobbade flås och lungor, men
det roliga,
då hade jag synat
det. Det roliga är att jag drog fem intervaller själv och två varv i spåret. Så att det var lite flås och lungor även på mig. Och sen så började telefonen plinga. Och det är ju någonting när första plinget kommer. Man har den i fickan och sen så bryr man inte speciellt mycket. Man har ett speciellt ljud såklart när det är en pushnotis som kommer. Och sen så börjar det även ringa, det börjar messas. Och då är det såklart Expressen. Det är Rickard Olsson på Star FM som vill höra av sig och prata Maradona. Och efter ett tag så tar jag upp telefonen, vad fan är det som händer? Och då går det snabbt upp för mig såklart då att Maradona har gått bort. Första tanken är väl, i och med att han var inlagd ganska nyligen, dels...
Vi pratade ju om det här i Toto bara för någon vecka, 10 dagar sedan.
Ja, men exakt.
Att han hade då skrivits ut och vi skrattade lite åt att de hade sövt ner honom i koma för att det fanns en uppenbar rymningsrisk typ. Och det kändes väldigt Diego, det kändes väldigt liksom, ja men Maradona-kompatibelt hela händelseförloppet. Där och då kände man ju inte alls att... Även fast man kanske borde ha räknat ut det. I synnerhet ett sånt här år med corona och allt vad det innebär med underliggande sjukdomar och så vidare. Att det alltid finns en risk att det går fort åt fel håll. Men jag kände inte att det på något sätt var en död runt hörnet. Utan att Maradona duckade ännu en kula för han är odödlig.
Ja, men man kommer ihåg bilderna från VM i Ryssland 2018. Alltså, det var ju en sliten jäkla Maradona med tungt missbruk. Och när han kom till Dorado i Mexiko. Så ja, dels att han kommit till en region som är oerhört drogförknippad och sen du vet när de rullar ut när de bär ut den här stora tronen som han ska sitta på.
Och de här bilderna kommer bilder som kom från omklädningsrummet, tränarbänken, när hela staben i en koordinerad grupprörelse formerar sig så att Maradona ska kunna dra i sig en nyckel under match, men ingen kamerablixt ska kunna träffa
honom. Och han skiter ju i det för att han lever sitt liv. Hans liv är sitt liv så att säga. Alltså 60 bast så kan man ju inte leva det livet. Så någonstans i bakhuvudet har man ju hela tiden haft liksom att fan Maradona, han kommer inte klara sig många år till. Och sen är det ju som du säger också, alltså, efter den här hjärnblödningen, bilden som kom ut på honom med ett stort jävla plåster eller en kompressor liksom på skallen, så tänkte man, jaha, ja men han lever väl bara. Alltså, vi hade Rödskägg ute i Rönninge som var liksom ett fyllo utan dess like, alltså ja, men... dyngpackad jämt.
Hur många gånger...
Raggla med brallorna nere och pitten ute och skrämde folk och så vidare. Du vet, han blev fan 80 bast, Rödskägg.
Och hur många gånger har man inte sett bilder på Paul Gascoigne, Keith Richards, exakt, Lemmy? Alltså, det går att göra en ganska lång lista av personer som har levt ett stenhårt liv i decennier. Men som bara kör på.
Maradona kändes odödlig. Ja. Så att efter det första beskedet så blev det väl ändå som en liten... inte chock, men alltså det tog tag i hjärtat på en.
Absolut. Å andra sidan så skulle jag vilja påstå att bara på det här knappa dygnet som har fortlöpt sen beskedet kom, så har det också verkligen landat i att han är odödlig. Mm. För även fast han har dött, även fast han har gått bort fysiskt, så märkte man ju direkt att det här är ingen död som kommer vara bortglömd om ett år eller fem. Nej, det här är ingen spelare som, okej, okay, once he was great och det var ett tragiskt livsöde och så falnar minnena. Alltså direkt, jag menar med San Paolo som då direkt började liksom gå igenom någon slags namnbytningsprocess. Och numera ska väl heta
det var förslaget.
Diego Armando Maradona.
Det finns väl ingen som kan Stadio Diego Armando Maradona. Det finns väl ingen som kan sätta sig emot det. Om de vill byta till Maradona så gör de ju det såklart.
Ja, eller Diego eller vad det nu är. Men
Diego
direkt.
Armando Maradona, men och italienarna kör ju alltid hela namnet. Så det direkt händer det. Men många har ju såklart med all rätta pratat och skrivit om den största fotbollsspelaren genom alla tider. Mm. Sen så finns det ju alltid en diskussion om det är Pelé eller om det är Messi eller om det är, men det är en generationsfråga. Dit behöver vi, tycker jag, inte gå.
Nej, och jag
men
tycker det... att alltså, är det någonting som ska sägas från då hur Viasats Champions League-studio behandlade det här och någonting man kan ta med sig, då tycker jag att Glenn Strömberg sa det bäst, att så här, fan, släpp den här vem är egentligen bäst och störst genom tiderna. Det är väl helt jävla ointressant.
Det är väl upp till var och en.
Exakt. Det kommer alltid vara en generationsfråga. Det kommer också vara helt omöjligt att jämföra spelare från olika tider med varandra. Nej. Så skit i det.
Jag tänkte på det med Zlatan Ibrahimovic när vi pratade om att fan, han kanske är en av de absolut största fotbollsspelarna, kanske topp 10 genom alla tider. Det kanske är så vi kommer komma ihåg honom. Alltså det finns ju en generation, en ung generation som har växt upp med Zlatan, inte Maradona, som kommer liksom du gör eller jag gör ser på Pelé. Jag såg honom aldrig, men jag har förstått att han var jävligt bra. Kommer hålla Zlatan högre än Maradona. Så att jag menar, det är som du säger, det är väldigt mycket en generationsfråga. Men det jag tänkte på att det vi pratar om är ju en av de absolut största idrottsmännen genom tiderna. Alltså, vi placerar honom bland Michael Jordan. Tänk, varför vill jag alltid säga Carl Lewis när jag tänker på de största?
Ja, jag vet inte.
Alltså men det är också en generationsfråga.
Det är ditt
friidrottskomplex. Ja, Carl Lewis för mig var så jävla stor när jag växte upp. Så. Ja. Men en av de absolut största, Michael Schumacher och så vidare, som någonsin har funnits. Och det perspektivet måste man också ha med sig. Och sen så finns det ju den här mörka sidan. Men jag lever ju hellre ett liv i 60 år som Maradona. Fullt ut. Genuin människa. Det är passion. Det är kärlek. Det är hat. Det händer någonting hela tiden. Jag lever mycket hellre ett sånt liv. För jag märker också att i olika studier, jag kollade mycket italiensk tv igår, så pratar man om då hans tid i Neapel med Camorran, med drogmissbruket och så vidare. Och hörde väl typ Ola sa igår att Avin, hade fotbollen kunnat hjälpa till på något sätt? Vi ska hjälpa Maradona. Maradona är Maradona. Han har sina nära. Fotbollen kan inte göra någonting där. Det är ett missbruk som han uppenbarligen har valt att leva med. Och sen finns det väl några nära som eventuellt skulle kunna påverka honom. Men varför ska man ändra på ett liv? Han levt sitt liv i 60 år. Han har levt det fullt jävla ut. De 60 åren, de är 600 år vad han har upplevt för en normal människa. Det är kanske 6000 år. Jag kan inte förstå hur man då ska fastna i någon slags problematisering av hans liv.
Nej, precis. Och på samma sätt som han var en gudabenådad fotbollsspelare, på samma sätt så var han ju dessutom både rockstjärna och Robin Hood. Mm. Alltså, han var ju folkets hjälte. Han stod på de svagas sida. Han hade en karisma och en attityd och en framtoning som var liksom, här kommer någon som är större än livet självt, men han är en människa. Mm. Alltså han är en människa precis som du och jag och alla andra. Och fan, alltså trots att han är död så tycker jag att det här är ju kanske det yttersta beviset på en person som har levt ett liv.
Mm, herregud.
Som den gubben har levt sitt jävla liv. Mm. Han brände det där ljuset i båda ändarna. Och han levde hårt, han levde snabbt. Men vilka avtryck han satte. Och även fast jag inte upplevde honom speciellt mycket. Jag har vaga minnesbilder av när han lämnar VM 94 där och vad som är efter.
Då hade han ju börjat bli det Maradona. Absolut. Har varit sen han la av med fotboll.
Absolut. Den Maradona jag vagt minns såg ju liksom inte ut som den Maradona som han var i Napoli.
Han hade med fått det här missbrukaransiktet.
Verkligen.
Då.
Verkligen, lite så kortisonsvullna. Exakt. Han hade kapat lockarna. Det var mer av vitvaran vad det var atleten.
Men
jag skulle bara komma till det att även fast jag tillhör den generation som bara har vaga minnesbilder av honom som aktiv och som egentligen bara har upplevt fallet comebacken, försöken att bli ren, att hamna längst nere på botten igen, alla dråpliga bilder och sessioner som
svaga tränarsessioner.
Exakt. Så känner jag ändå, hans karriär blev perfekt. Mm. Alltså, jag hade inte velat ändra på någonting.
Hur bra hade han kunnat bli, var någon som skrev igår. Han blev så bra han kunde bli. Och han var så otroligt jävla bra. Jag satt och kollade på målcompilations igår. Något jävla mål han gjorde mot Brescia som absolut inte är ett av dem som man kommer minnas. Men bara det där steget, hur han flöt fram med högt bröst och som en svan. Alltså jag jämförde med Messi igår när du och jag pratade. Alltså Messi är ju en grävling estetiskt i förhållande till Maradona. Två korta fotbollsspelare, jävligt tekniska, men där Messi liksom är lite mer liksom, blicken ner, borrar sig fram liksom, så är Maradona mycket mer ståtlig trots sin då korta längd. Mm. Och det är också någonting så här, som man verkligen måste ha med sig. Nu har vi pratat om det för att vi har varit inne på diskussioner kring de bästa fotbollsspelarna genom tiderna, vad Maradona faktiskt var. Och när man har argumenterat för honom så kommer ju sånt här upp. Men vi ska komma ihåg att det var en brutal 80-tals fotboll som regerade när Maradona kom fram och när han stod på sin topp. Alltså det var den hårdföra, det var liksom smällarna, det var det brutala som var 80-tals fotbollen. Mm. I liksom den tiden så kommer en av de mest tekniska fotbollsspelarna någonsin fram. Det var också då, kommer jag ihåg, liksom för den tiden man pratade om filmningar första gången. Och väldigt mycket Maradona, lite så som man pratar om Neymar idag, att han filmar. Gå in idag och kolla på de överfallen som backarna och de defensiva mittfältarna gjorde på Maradona. Det är polisanmälningar liksom på hälften av dem. Han var ju tvungen att skydda sig på något sätt från det här. Och hans sätt att skydda sig på var att lära sig att ramla, kanske tidigare då, för att inte åka på de där smällarna. Men han fick smällar. Men ändå så spelade han en fotboll som världen aldrig hade skådat tidigare. Han var alltså fullständigt unik när han kom fram. Och det, ska jag säga, är någonting ännu större, för att han banade väg för en förändring i fotbollen som inte var lika brutal, som gynnade den här typen av spelare som vi hyllar idag. Neymar, Messi, alla tekniker, Kulusevski, vem du vill.
Kulusevski.
Alltså, bara för att ta ett svensk, wow. Så här, vilka är det som kommer fram nu i Sverige? Ja, men det är Quaison, det är Kulusevski, alltså det är de tekniska spelarna. Gå ut och kolla på akademierna, vilken typ av fotboll är du lär ut i världen, i Sverige numera också. Då är det den tekniska fotbollen, det är färdigheterna som är i centrum. Och det är också väldigt mycket tack vare att Maradona spelade den fotbollen han gjorde, och han inspirerade en hel fotbollsvärld att vilja spela den fotbollen, för att 90% när jag växte upp på 80-talet ville vara Maradona.
Vi är denna vecka sponsrade av Samsung.
Jag sitter i min hand med en Samsung Galaxy A 42 5G som kommer med vässade krafter för ett uppkopplat liv. Snabb och pålitlig 5G-anslutning låter alltså mig streama, spela och ladda ner innehåll med imponerande hastighet, Gusten. Och det kraftfulla batteriet, det låter mig fortsätta länge. Och det är just budskapet från Samsung. Batteriet som är mycket, mycket mer kraftfullt än många har i sina telefoner. Summa summarum så är det mycket prisvärd telefon, och man får väldigt mycket telefon för pengarna. Också en kamera som är otrolig. Men det viktigaste för mig är den stora Infinity U-skärmen. I och med att jag streamar så mycket fotboll och alltid vill ha en second screen. Den gör mitt liv så mycket bättre.
Jag kan bara rygga dig på alla dina fina ord här om Samsung Galaxy A42 5G. Vilken otrolig telefon.
Ja, snabb och kraftfull, och sen så, precis som jag sagt, en massa bra grejer med den här telefonen som gör att alla måste ha den. Plus 5G Ready, som alltså betyder att den är förberedd att stödja 5G-nätverket. Gå in på samsung.se och läs mer om Galaxy A42 5G.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Stay Hard, och ni vet att festen har varit igång på stayhard.se ända sedan i måndags, men nu skruvar vi upp volymen.
Vad då skruvar upp volymen?
Nu skruvar vi upp volymen på det här partiet.
Okej. Berätta mer.
Jo, på stayhard.se så är det nu upp till 60% rabatt på nästan hela sortimentet.
Vänta, vad sa du? 60%? Amen. På nästan hela sortimentet?
Ja, om det är ordinarie pris, en lax.
Jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Då får du, alltså för 400
över 250 olika varumärken. Och står på en sån otrolig grund av snygga kläder, skor, you name it. Och nu är det alltså 60% på nästan hela sortimentet.
Hela den här Black Weekend-rabatten och prisfesten fortsätter till och med Cyber Måndag nu på måndag. Så ja, jag skulle säga så här. Går man inte in på stayhall.se den här helgen, då behöver man inte gå in där någonsin.
Nej.
Det är klart att man kan göra det också.
Men du kan ändå säga det.
Det är osmart. Ja. Om man ändå har tänkt att gå in på stayhall.se någon gång, så gör det nu i helgen. Ja.
Och så har löning kommit och alltihopa. Så att, kör! Lycka till, hoppas att ni hittar precis det ni söker och kanske någonting till.
Lycka till.
Ja, men jag känner så. Jag känner så.
Ja, nej, men visst. Lycka till. Vi säger stort tack till Stay Hard för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Och sen så säger vi väl lycka till också till de som driver stayhard.se-sajten. Ja. De har bra trysch på den.
Det kommer det säkerligen vara och det finns en hel del att jobba med. Vi säger stort tack till Stay Hard.
Vi har ju pratat väldigt mycket om det här, inte minst tillsammans med utrikeskorrespondent Daniel Larsson, om att spelare fastnar på en för att de gör saker man aldrig har sett förut. Alltså Ronaldo, den gamle Ronaldo, han var en fotbollsspelare som man inte hade sett förut. Det var sån oerhörd fart. Mm. Det var sån jävla speed och power
och
bollkontroll och teknik och det ena med det tredje. Fantastiska avslutare, men han spelade fotboll på ett sätt som var så här: vänta nu, kan man spela fotboll så här också? Mm. Alltså, när Ronaldo befann sig på samma plan som Dick Liedman och Pagge Simpson, ja, men då kände man, okej, det har hänt grejer med anfallsspelarna i fotbollen. Mm. Och Zidane gjorde sitt, Henri gjorde sitt, Messi och Ronaldo har såklart förändrat fotbollen på sitt sätt. Men jag tror ingen, som du är inne på, även fast jag inte upplevde det själv, har förändrat fotbollen så mycket. Nej. I grundvalarna. Nej. Som Maradona har gjort. Och jag skulle bara säga det, på det temat du var inne på, så skickade ju Daily Star, tror jag, ut en mycket, mycket smaklös första sida i morse. Med då en freeze frame på Guds hand målet och så var den stora rubriken då Where was det är så jävla knepigt med W:n och enkel-V:n i samma mening. Where was VAR when we needed it the most? Mm. Det var liksom rubriken. Och då känner man så här, vänta nu, inte nu va? Men i de svallvågorna så var det också då flera som sa, du, hade VAR funnits på den tiden, då hade vi redan haft 3 röda kort när det där målet gjordes. Exakt. Och det tyckte jag var så jävla välformulerat. Och talande för vilken typ av brutal fotboll som tilläts spelas på den tiden. Så att,
nej, men det är det ena, sen så är det alla mål, alla minnen, alla situationer liksom som han har varit i som kommer leva för evigt. Och med Maradona så känner jag verkligen att han kommer leva för evigt. För hur har jag konsumerat Maradona de senaste 20 åren? Ja, det är klart att jag har sett honom liksom med fingrar fulla av kokain, höll jag på att säga, men med kokain på fingrarna står mot något glas i VM 18. Visst, jag har sett det också.
Ja, men, alltså, han men annars är det ju så laddad när han drar den här dubbelfucken. Ja. Det är väl under VM 2018.
Ja.
Alltså,
han har ju någon händelse där när han liksom blir ledd upp någon som filmar från läktaren.
Jag tror att det är samma stund. Men alltså,
kroppen ger upp
hans liksom. Ansiktsuttryck precis innan han drar dubbelfucken. Ja. När han har den här
käken.
Alltså, det är helt sanslöst.
Ja, det är helt sanslöst. Så det är klart man levt med dem, men minnena av den unga Maradona som vann titlar i Neapel och Argentina, det är ju min Maradona. Alltså, så de här legenderna, de lever för evigt. Och absolut. Det är inget som man bara liksom säger, eller det är raljant på något sätt, eller grunt som en vattenpöl, utan han lever för evigt, Maradona. Hans mål och minnena från hans tid som fotbollsspelare kommer alltid att leva vidare. Och allting som hände med, vi gjorde en t-shirt på Nakatan när han blir utledd då, tillsammans med en sjuksköterska. Hon har ju typ sjuksköterskekläder på sig, de går in och hämtar honom för att han åkt fast för kokain, ytterligare ett dopingtest under VM. Alltså, så här händelser som skulle ha hänt idag. att Messi blir utledd liksom från en fotbollsplan och så han, för att han har åkt fast i ett dopingprov för att han har tagit kokain. Du vet det där, man minns inte det tillfället speciellt mycket, tänker jag. Men never forget alltså, det är de där grejerna som också har gjort honom legendarisk.
Jo, men framförallt så är ju Diego Armando Maradona själva sinnebilden av den typ av fotbollsspelare som också är en människa. Som du och jag och väldigt många andra saknar idag totalt. Mm. Jag menar idag så vågar folk knappt säga 6:30, ännu mindre göra någonting som på något sätt är mänskligt, för att man vet att det inte är värt det. Det
blir
sån
jävla shit. Drar någon jävla raket. Nej, i ett badrum och så är det någonting man snackar om fortfarande, och Kulusevski idag tycker att han är helt crazy.
Kulusevski sa att han var chockad när han inte var med i startelvan för att han blev lite förvånad. Den mediestormen som blev på det kommer ju göra att Kulusevski, han pallar inte ens säga en sån sak igen.
Tänker på allt, varenda ord han säger. Man hör det på fotbollsspelarna idag också. Att det är liksom, de tänker efter. Ja. Varenda jävla ord ska läggas rätt.
Jo, men om Ludvig Augustinssons termobyxor som han tjackade för sin första stora feta lön i FCK för att kunna återhämta sina muskler på absolut bästa sätt. Om det är ena änden så är ju Maradonas hela liv, hela gärning i den andra. Och det är ju liksom, även fast man inte behöver glorifiera droger och man behöver inte otvivelaktigt hylla en person som har trampat jävligt snett många gånger. Men han har varit en människa, han har felat, han har gjort misstag, precis som jag har gjort, precis som du har gjort och precis som alla människor i den här världen gör. Förutom dagens fotbollsspelare.
Ja, du har sett dokumentären om Maradona. Otrolig dokumentär. Verkligen. För övrigt. Det jag tycker är starkast där, det är ju under vilket jävla tryck han levde. Alltså på den tiden, jag vet, Kristina Kapelin pratade om det igår. Vi kan lyssna lite på Kristina bara.
Men jag blir lite rörd när jag hörde Glenn här nu faktiskt. Och ja, jag trodde det som Glenn att han på något sätt alltid skulle överleva. Han kändes ju som en katt, liksom, ny i liv. Han har ju varit illa däran för. Men det känns lite i hjärtat också faktiskt. Och bland annat för min del därför att Glenn har spelat mot honom. Men jag halkade liksom in på min ganska oväntade bana som sportjournalist faktiskt. Rätt mycket tack för honom, för att det var jag som täckte hans seger där. Alltså när Napoli vinner ligan första gången 87.
Och du har träffat honom också?
Ja, det har jag. Men inte då. Nej. Jag träffade honom i samband med fotbolls-VM i Italien 1990. Och det var liksom en helt makalös upplevelse.
Mm. På vilket sätt då?
Alltså, Argentina hade sitt läger på Romas träningsläger. Och där var liksom hela klanen. Maradona var där och Maradonas pappa så dansade salsa själv. Och, liksom. Och de hade en jättestor grill och de spelade väldigt hög musik. Och på den tiden hade man ju liksom en helt annan till. Alltså man kom ju till. Så vi var en 15-20 journalister som stod och väntade. Och till sist så kom han då. Och det känns ju rätt mäktigt ändå att liksom man får träffa honom.
Mm. Om man ska mäktigt, säger du, om vi ska försöka bena ut lite, vad var det som gjorde honom så stor på flera plan, både på planen och utanför planen?
Ja, men det är väl hans sammansatta person. Alltså, dels är det ju ingen tvekan om att det här var ju ett fotbollsgeni. Jag tror att det är en sån där man som spelade på talang och på intuition och på passion. Och han kunde liksom, han såg ju alla möjligheter. Han kunde liksom hitta en tunnel, han kunde vända på ett knappnålshuvud. Han kunde liksom dribbla förbi en hel catenaccio. Och sen är det också fascinerande att han var, att han hade den här andra sidan också, den mörka sidan. Det här, jag tror liksom för en så stor idrottsman, svårigheten att det blir lätt droger där, för det är väldigt svårt att ramla ner från den där piedestalen. Och sen hans politiska intresse, han ger sig iväg till Kuba och blir avgiftad och hyllar Fidel Castro. Det är en oerhört sammansatt person. Mm.
Men hon pratar om att man som journalist kom ganska nära och skulle kolla på när de grillar. Och det är någonting som jag tycker är väldigt starkt i dokumentären. Att journalisterna är så jävla nära honom. Står vid hans dörr. Mm. På presskonferensen som han håller i liksom, lågt i tak. Folk röker. Det är liksom, det är full polsk riksdag där inne. Och alla bara kastar frågor. Och det är liksom världens största fotbollsspelare där inne. Alltså, Det var en helt annan tid där, och pressen på hans axlar, man pratar om att man ska bära ett lag idag eller bära ett landslag idag. det går inte att jämföra med det han gjorde med Argentina och Neapel. Ja. Alltså den jävla tyngden han hade på sina axlar, som han axlade. Det finns inte en fotbollsspelare idag som kommer nära det. Varför är Zlatan som han är? Varför, han pratar om ett stort ego i intervjun med Erik Niva, att man måste vara det. Alla är det i de här lagen för att lyckas. Men du måste verkligen vara det. Maradona var ju såklart också ett jättestort ego. Men ska du bära allt det där på dina axlar hela vägen fram till de tyngsta titlarna du kan vinna, då kan du inte vara en normal människa.
Nej, nej, så är det ju, absolut. Jag måste bara säga, älskar Kristina Kaplin. Älskar.
Ja.
Älskar gör jag också Jane Björk. Och det var väl hon som pratade om just det där du refererar till, vilket tryck det var på Maradona, vilken uppståndelse det var runt honom. Även från VM 2010 när han var förbundskapten för Argentina. Och alltså, har man sett de bilderna så vet man vad jag pratar om. Det är sånt pådrag i de där mixade zonerna och efter presskonferenserna och sånt tryck. Och så frågar Jane Björk då Maradona, hur klarar du av den här pressen? Och han garvar ju bara, press? Det här? Alltså, du har väl sett hur det var i Neapel? Hur det var i Napoli? Ja. Alltså, där, alltså, har man varit med om det i 4-5 år, då är liksom det här är ingenting. Det är jävla starka bilder. Men jag måste säga det, på tal om det här du pratade om med Zlatan och det han snackade om i intervjun. Det är ändå otroligt att Niva skriver två texter den här veckan som verkligen, alltså jag slukade varenda ord och jag tyckte det var så jävla välformulerat i båda de här. Dels då guldbollen i intervjun med Zlatan, där jag satt och nickade med och kände sig, ah, fan, Zlatan är verkligen, alltså han har så rätt i sin värld att i slutet av dagen det enda han bryr sig om det är att vinna. Och han går över vilket lik han behöver gå över för att nå dit. Han är hänsynslös både mot Lewicki och Rasmus Elm och alla andra. För det tyckte ändå jag var liksom så här, det var en aspekt som jag tyckte tillförde någonting till den här Zlatan-diskussionen. Att han backade inte från att han körde över och var vidrig och hemsk mot Oscar Lewicki och Rasmus Elm, utan han sa, ja, det var jag. Ja. Men det var jag mot alla.
Hur slutade matchen?
Men också, det var jag mot alla.
Ja.
Så jag mot alla. Ja. Jag skiter väl om det är Lewicki, Elm eller någon annan. Ja. Jag är som jag är och jag kan inte förändra på mig, för att i slutet av dagen så bryr jag mig bara om att vinna. Och så läste jag de där orden och kände bara, fan. Vem ska kunna säga någonting om det här? Och så läste jag samma skribents text igår om Maradona. Och så känner jag bara, men det handlar inte om att vinna.
Nej.
Alltså det är inte det viktigaste. Det Maradona skänkte med sin fotboll, hela hans karriärs gärning, det är det fotboll handlar om. Det handlar om att skänka tro och hopp och kärlek och glädje och gemenskap och få folk att, ja, men för en stund
få
fly
också
från verkligheten, ja, ja, att vara någon annanstans. Nej, men, att göra fotbollen magisk. Sen om det slutar med en buckla eller om det slutar med 3 poäng eller om det ibland slutar med en torsk.
För väldigt få fotbollssupportrar, om man tar hela världens fotbollssupportrar, så är det väldigt få som får uppleva titlar. De allra flesta, de får helt enkelt bara ta gnugget. Och det är, tycker jag, ett helt viktigt perspektiv när man pratar om supporterkulturen. Och när de senaste åren har präglats av villkorstrappor och begränsningar. Och ja, men, de gör livet surt helt enkelt för de viktigaste supporterna. Och vi kan ju kalla dem ultras liksom, när vi pratar om dem. Alltså, det handlar om att träffas, det handlar om att umgås, det handlar om att ha någonting att se fram emot i en ganska grå och jobbig vardag. Alltså, om man tar en Neapels kurva till exempel, så har du en stor del av dem som står där som inte har ett så jävla trevligt liv. Utan då är det söndagens match, planeringen av borta matcher under veckan, träffas i klubblokalen, planera tifo eller vad det nu är för någonting. Det är det som är livet. Och du kallar det för en flykt. Man kan kalla det för livet också. Det behöver inte vara en flykt, utan det är livet.
Nej, men det är
man pratar om så här, ja, men jag förstår vad du menar. Exakt. Och när de säger ovunque, comunque, överallt, oavsett vad, så följer mitt lag. Det är inte tomma ord, utan det är så. Alltså, i vått och torrt hela tiden så följer mitt lag. Och livet är värt att leva bara för att följa ett fotbollslag. Det behöver inte vara svårare än så. Och där om man tar då en spelare som Maradona, så allting som han har skänkt till staden Neapel, till Argentina för all del ska sägas också. För jag menar, här sitter du och jag som neutrala supporter, som dessutom, ja, jag var väldigt ung under hans tid, och du minns honom från VM 94. Och ändå minns honom som den stora. Alltså, jag hörde någon...
Framförallt så minns jag ju en barndom, ett 90-tal, ja, där fotbollen på rasterna på skolgården. Alltså det här var pre-Zidane, det här var pre-Ronaldo, det här var pre-Totti, det var pre-allt. Det fanns bara en spelare man ville vara, som man var. Alltså Maradona var ju störst.
Ja, nej men det var... Nej men,
var ensam.
Nej men för att förstå, nu kanske inte det här ljudklippet liksom förmedlar precis all den smärta som en stad som Neapel känner idag. Men den, jag tycker det förmedlar ändå... Jag tycker ändå att det ger en känsla.
Per noi si è fermato il mondo in questo momento. Non ho parole, fino della cosa più brutta che ci è successo tutto quest'anno.
È stato tutto per Napoli dal primo giorno che è arrivato.
Per noi è come morto uno di Napoli, perché Maradona per noi era tutto.
Come uno di famiglia.
Era il nostro padre, era una figura di ribellione del popolo. Viverà e rimarrà sempre nel cuore dei napoletani e argentini. Come Argentina a Napoli posso dire che come popoli sentiamo in questo momento la stessa cosa, perché Maradona ci ha dato delle più grandi felicità, dei più grandi momenti, non solo calcisticamente.
Det hon säger är att det är den värsta dagen här i Neapel, och det är det värsta som har hänt i år, säger hon. Mm. Och det är ett år när vi har haft en pandemi. Det sämsta jävla skitåret någonsin. Mm. Men det värsta som har hänt i år, det är att Maradona har gått bort.
Mm. Jag tycker vi kan lyssna till Pep Guardiola också. Jag såg hans presskonferens efter Citys match mot Olympiakos igår. Mm. Där han givetvis får lite frågor om det här. Han berättar själv om hur han som ganska ung i Barcelonas akademi var i samma klubb som Maradona. De delade aldrig omklädningsrummen. Det var så tydligt vilken enorm impact han hade på spelarna i A-laget, inte minst med sina fotbollskunskaper. Och det här var ju pre-Napoli, och han var väldigt ung när han var i Barcelona, så att han nådde ju aldrig riktigt samma gudastatus där som ikon som han sen gjorde i Neapel och i Argentina. Men jag tycker att Pep refererar till en banderoll här som jag tycker kapslar in allt det vi pratar om.
Hi Pep, good evening. Just away from the game. I hope you forgive me for asking this, but obviously the sad news in football today of Diego Maradona dying at the age of 60. Your reflections on him as a player and the impact he had on you, maybe?
Well, it was a banner in Argentina. I think 1 year ago I read it, that it said, no matter what you have done with your life, Diego, it matters what you have done for our lives. I think expressed perfectly what this guy gave us, the man of joy and the pleasure and his commitment for the world football. He made the world football better. His performance in, what he had done in Napoli, a team for the South, and especially the national team in Argentina, Mexico, 86, was something unbelievable. And rest in peace. And in behalf of Manchester City, of course, a big hug for all his family.
Han minns då en banderoll här bara för något år sedan som han såg på en läktare där Maradona fanns på plats, som alltså lydde: det spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv. Och då får man väl utgå från att banderollmakaren menar då alla snedsteg och all jävla skit. Det enda som spelar roll är vad du gjort för våra liv. Mm. Och det där tycker jag är så jävla fint, för jag tror att i förlängningen så är inte det där VM-bucklan. Det är inte för Napoli-supportrarna Scudetti. Det är inte för Boca.
Klart det spelar roll.
Absolut, men jag tror inte att det är de, alltså det är inte, för att referera tillbaka det vi pratade om här med Zlatan. Mm. Det är inte vinsterna och titlarna i sig, utan det är vad han skänkte så många människor i livet bara av att spela fotboll. Ibland vann de, ibland förlorade de, men han gav dem en glädje. Han spelade fotboll på ett sätt som gjorde att alla som på något sätt sportsligt är involverade i den här idrotten tog sig för pannan och kände: vad fan är det här som händer? Glenn Strömberg pratade om det igår, Glenn Hussein gjorde samma sak. Alltså att det var next level, inte bara next level, det var next level. Mm. Och jag tycker att det där är så fint, att hans verkliga legacy tror jag inte jag kommer handla om titlarna i sig, för jag tyckte Niva,
men han hade,
jag tyckte Niva skrev det bra också.
Sin heller om man inte hade haft titlarna.
Nej, självklart.
Och men jag tycker en av de stora grejerna, det är alltså det här lekfulla fotbollen, den här tekniska fotbollen, den här banbrytande pionjärfotbollen som man spelar på 80-talet, den leder till titlar.
Mm.
Det är målet mot England i semifinalen 1986, alltså århundradets mål, som görs i en semifinal i VM.
Mm.
Det är det.
Ja, nej, absolut. Och det säger jag ingenting om. Men jag tycker att Niva skrev det bra igår också, att titlarna som Maradona bärgade är ju inte unika på något sätt i jämförelse med några andra av de största i historien. Det är inte så att Maradona har staplat fler bucklor på hög än någon annan. Han har vunnit par kupper, han har vunnit par ligatitlar, han har vunnit VM.
Mm.
Det har ganska många. Men på sättet han gjorde det,
exakt,
det var med vad han fyllde titlarna och betydelserna med. Mm. Det är det som är extraordinärt. Och just det där att det spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv som har blivit fel. Det enda som spelar roll för oss är vad du har gett våra liv.
Mm.
Det är inte många spelare i världshistorien som kan... Jag tror inte Michel Platini eller några andra spelare som har vunnit stora titlar.
Michel Platini är intressant för att alltså jag tror snarare han har fått ett smutsigare lite legacy. Och när man kommer ihåg Michel Platini, ja visst, fotbollsspelare, alla vet att han var grym liksom under sin tid och på 80-talet samtidigt som Maradona spelade. Men just det här med att han var... Ja, korrupt och ja, men kanske då inte gjorde det bästa för fotbollen som en fotbollspamp är sämre i fotbollssupporternas ögon än Maradona som gillade att dra ladd och festa och leva livet.
Och det jag menar är att jag tror att Michel Platini och liknande spelare, jag tror inte jättemånga idag...
Dra ladd, prima kolumbianskt kokain. Det är väl det han snortar upp.
Jag tror många idag inte skulle känna tack för all glädje, tack för alla stunder av utomkroppslig lycka och hopp om att morgondagen ska bli bättre som du skänkte oss.
Nej.
Det var ett EM-guld och det var ligatitlar och det var fantastiska insatser på en plan. Men det stannade någonstans där. Och då pratar jag inte om Platini explicit, utan det finns väldigt många som det går att applicera det legacyt på. Mm. Men med Maradona så är det någonting annat.
Mm.
Och jag tror, du nämner Michael Jordan, Schumacher, Kobe Bryant var ett liksom tragiskt exempel från tidigare i år. Där det också blev ganska tydligt att, ja visst, stor grej. Jag tror att om Schumacher... till slut väl, skulle dö, ja, eller om han kanske, ja, faktiskt är död, ja, det kommuniceras någon gång, eller om Wayne Gretzky skulle gå bort nästa år, jag tror att det är ganska så långt ifrån det som hände igår och det som händer,
absolut,
idag.
Absolut, sen är ju fotbollen den absolut största sporten i världen
och det är därför jag...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Maradona är legendarisk på en sätt som ingen av de här är.
Det här är första sida i Argentina, i Angola, i Burma, ja, i Norge och i Alaska.
Mm.
Alltså, fan vad synd fan för
det
min,
är det i Alaska.
Fan vad synd för min alliteration där, att jag slängde in Burma.
Är det några som missar Maradona idag, så är det ju jänkarna. Fan, alltså, jag har sett så många, vi har lagt ut på våra sociala medier lite collage då på första sidor. Jag tror inte det är några jänkartidningar med.
Nej. Jag tycker att allt det vi har pratat om, alltså den brutala fotbollen som Maradona både förändrade och tog sig fram genom, förutsättningarna som var då, den otroliga impact han hade på spelarna som han både spelade med och som han mötte, glädjen han skänkte folket, hans extrema teknik, men också att han var på två ben den fotbollsspelare som allra tydligast varit ett med bollen. Det pratade Gary Lineker om i studion igår.
Mm. Och många har hört det, men jag tycker ändå vi ska spela det.
Det är ett par minuter som är värda att lyssna på. Runt bordet sitter Rio Ferdinand, Michael Owen och Peter Crouch. De tindrar i ögonen, de sitter och ler och de...
Nej, det är gåshud.
Ja, och nu kanske man inte ser det eftersom man bara lyssnar på det. Men när Gary Lineker pratar om den här stunden då när Maradona dunkar upp bollen i luften 13 gånger på volley.
Och sen kommer han tillbaka till Barcelona.
Ja, men så landar kameran på Michael Owen. Och man ser i hela Michael Owens ansikte att han vet att han inte hade lyckats med två. Alltså, han vet hur svårt det är, han också. Alltså, alla, fan, vi lyssnar.
I never thought in my lifetime that I would see anyone come remotely close to Diego in terms of ability with a football. I think we've seen Messi, who's is very similar in many ways. Obviously Argentinian, diminutive, brilliant left foot. But Diego was incredible. I actually played with him as well for half a game, played for the rest of the world, and at Wembley against, funnily enough, for the English league side, because it was centenary, I played for the rest of the world, because I was at Barcelona at the time. And all the players, people like Platini on the pitch, lots of great, great players from around the world, and everyone was totally in awe of him. First thing he did was in the dressing room, he sat there, just a pair of shorts, and you know, like you roll your socks up. He just did it, and he juggled them on his left foot, just like that, for about 5 minutes, and everyone was going, whoa. And then we went out on the pitch, and I don't think I'm tuned in, I think I can stand up and show you this. He did something that was incredible, one of the most unbelievable things I've ever seen on a football pitch. It might not sound that amazing to you at home, but I think you'll appreciate this. He juggled the ball all the way out to the centre circle, and then he got to the centre circle, still juggling it, and then he went, bang, and he whacked it as high as he possibly could, and he waited. And it came down, and he went bang, and he did it again. And he did it 13 times, and the most he ever did was walk 3 paces to it. And all of us were sitting there going, oh my God, that's...
like I was then.
that's impossible.
It is.
And I remember going to train the next day in Barcelona and stuff, and we all tried it, and the best anyone did was 3, and they were running for the third one. And I've just never seen anyone have just such a beautiful affection with a football.
And you look at the pitches that they played on.
Yeah.
They were like mud baths half the time. They were allowed to tackle around your hip, hip high, the weight of the ball. Well,
that's what people don't realise is the fact that you could kick people. And in many ways, he was kicked out, of course, of the 1982 World Cup in Spain when he did retaliate and get a red card as well. But in 86, he was just unplayable. I mean, I know you talk about the hand of God goal, and we could argue about that. But the other goal he scored in that game... I mean, you've got to realise as well, the pitch at the Azteca was awful. Mm. It had been kind of relayed just before. And you know, like you relay your garden with small pieces of turf. And to do what he did, that little pivot and turn on the halfway line and then go past the players like they weren't there, was just a most remarkable thing. It's the closest in my life that I've ever felt like I ought to applaud someone else scoring a goal. Obviously, I didn't, because you get destroyed back home, but... He was head and shoulders the best player of my generation. Okay, Diego Maradona, one of the greatest footballers of all time, who has died today, age 60.
Så här måste man ändå ge det till Gary Lineker. Fan vad han fångar allt här.
Mm. En sak som inte kommer med, det är ju att när han har berättat detta så tar han kameran.
Ah.
Det är tv-geni, Gary Lineker. Jag har inte sett honom så mycket, jag kollar inte... engelsk fotbolls-tv speciellt mycket, utan det är mest klipp som kommer. Men när han har dragit hela den här och de sitter med mammans barns punkkurors gåshud i studion, och sen så bara vänder han sig om och så tar han kameran med blanka ögon. Otroligt tv-ögonblick. Kanske bästa tv-ögonblicket någonsin. I alla fall i en sportstudio.
Ja, där börjar vi snacka. Det enda som är synd är ju att i de här omständigheterna så sitter Peter Crouch där med en pajig mustasch.
Ja.
Håll med.
Det är synd.
Alltså, han vet ju vad som han vet att okej.
Okay, Maradona beviset på att november är internationellt.
Maradona har dött. Det här kommer bli en jävligt speciell sändning. Mm. Kanske läge att faktiskt kapa muschen. Mm. Men det var bara en tanke. På jag tycker att Gary Lineker är fan han förtjänar schnitzen.
Han får snitsen. Nu vill jag faktiskt inte gå dit, men bara en liten passage förbi den rapportering som gjordes i Sverige så vill jag bara ha sagt och kasta en liten minigolars på Sverige som land på att vi är så dåliga på uppstuds. Vi är usla på uppstuds. Ta en sån här grej, göra tv på det. Där är vi inte vassa. Jag vet inte vad det är. Är det någonting nedärvt sedan 3000 år tillbaka? Någonting i vår kultur? Men vi kan inte göra uppstuds-tv. Det går inte.
Ja, men jag tycker att svensk rapportering på uppstuds kring tragiska händelser tenderar att präglas av en osäkerhet kring är det här tillräckligt? Mm. Eller behöver vi toppa? Vi behöver
göra mer. Är vi tillräckligt ledsna här nu i studion? Ja. Eller bör jag vara lite mer lågmäld när jag pratar?
Och det behöver absolut inte bara gälla studiosändningar, utan det här handlar, det är ju tidningar.
Vet du vad de inte är?
Sociala medier också. Det är så här, jag tycker att det präglar även folks tweets igår, att just från svenskt håll så är det så här, man ska bräcka varandra i hur jävla spetsig och artikulerad och välformulerad och finstämt och tårdrypande.
Vet du vad vi har problem med? Jag tror att vi sätter fingret på det här nu. Vet du vad det stora svenska problemet är? Vi vågar inte vara oss själva. Vågar exakt de känslorna du har i kroppen. Oavsett om du är jätteledsen, lite ledsen eller till och med inte bryr dig, lite likgiltig, så kan vi inte vara oss själva. Och det är problemet med svensk uppstuds-tv. Mm. Lyssna på Zlatan, kolla på Maradonas liv. Alla som jobbar med tv i Sverige, försök att bli lite mer som dem.
Vi är sponsrade av C More och på söndag så är det ett fotbollssöndag i Europa precis som vanligt, och det känns som att på något jävla märkligt sätt så stod stjärnorna rätt en sån här vecka, för att på söndag 20:45 så är det Napoli-Roma som huvudmatch.
Solens derby.
Precis, där finns dessutom Alexander Isak och serieledande Real Sociedad mot Villarreal, men jag kan tänka mig att det kommer vara enormt mäktiga bilder och scener från Neapel. Så att missa inte fotbollssöndag i Europa på söndag 19:30.
Gör inte det. Resultattipset har gått igenom sin första omgång.
Jag är vidare.
Du hade en poäng mer än mig i den här första omgången. Nu är det omgång två. Snarare dras åt.
Du är också vidare, ska vi säga.
Ja, jag gick vidare. Jag hade 8 poäng upp när det var 2 matcher kvar. Så att det var, eller 8 poäng ner, ska jag säga. Jäkligt kul är det. Glöm inte bort att ni kan skapa era egna ligor. Så ni som åkt ut, ni som inte hakat på resultattipset än, gör det. Skapa era egna ligor i Serie A, i SHL eller Premier League, vad man nu vill. Jäkligt kul att köra med polarna.
Verkligen. Jag laddar för andra segern här och avancemang till tredje omgången. Misstänker att du gör också. Mm. Resultattipset görs ju, som ni såklart inte har missat, i samarbete med Betsson. Och i samarbete med Betsson så gör ju du och jag dessutom våra tototripplar. Vi hade 4 av totalt 6 rätta spel i veckan. Tur att 3 av dem hamnade på samma kupong i tisdags.
Det var bra.
Så vi rättade 1 av 2. Nya tag här nu till ligahelgen, men vi avvaktar kvällens Europa League för att ha med oss alla förutsättningar in i helgen innan vi knåpar ihop den. Så att häng med oss på sociala medier, antingen Totos eller Betsson, så missar ni inte den.
Exakt, och vi vill verkligen göra jobbet den här inför den här helgen, och det har varit mycket annat i veckan att tänka på. Så att det kommer en Toto-trippel, häng med på sociala medier. Tänk på att du måste vara 18 år gammal om du ska spela, och stödlinjen.se finns för de som har problem med spel.
Vi är, som ni vet, vid det här laget sponsrade av våra vänner på K-Rauta, och de snålar inte vad gäller erbjudanden här nu under Black Weekend.
Nej, men det är klart de inte gör. K-Rauta är alltid på tåg, Gusten. Du vet hur finnarna är.
Från och med idag, torsdag, till och med Cyber Måndag, 30 november, alltså på måndag, så duggar erbjudandena tätt. Inte bara i varuhuset, utan framför allt så vill K-Rauta slå ett slag för handeln online. K-Rauta.se, för där kan man ju då beställa sina varor. Man kan antingen be om hemleverans, eller så kan man på ett säkert sätt som lirar med rekommendationerna och restriktionerna här i landet åka och hämta sina grejer på deras varuutlämning. Vad är det för erbjudanden då, tror du?
Jag har precis köpt en kompressor, Gusten. Alltså det var en sån jäkla apparat. Den har gjort mitt liv så mycket enklare. Du vet, man måste alltid fylla på och pumpa bollarna. Och med den här kompressorn så kan jag ta med den överallt i och med att den är då batteridriven. Otroligt.
Men vill du ha ett litet axplock här?
Ja, jag ska ha ett axplock, Gusten.
Det är då bland annat 20% rabatt på all lagerförd inomhusfärg från Bäckers. Det är 20% på hela det lagerlagda sortimentet av kakel och klinker. Det är 20% på hela Harvias sortiment av bastuprodukter.
Otroligt.
Det är 30% på hela Hafa och Noros sortiment.
Ja, men lugna dig nu.
Ja, jag får nog faktiskt ta och lugna mig. Gå in på korauto.se ni också och kika på alla erbjudanden som gäller här nu över hela Black Weekend till och med måndag.
Glöm inte bort att det finns någonting för precis alla. Så går ni tankar, vad ska ni köpa, julklapp och så vidare. Ja, men gå in på Korauta, det finns så jäkla mycket bra grejer.
Vi säger kitos till Korauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos.
Jag känner någonstans att jag orkar liksom inte öppna upp den här fjärde gruppspelsomgången. Jag konstaterar bara att Antonio Conte får nog skruva av korken på en Pepsi och logga in på ranstad.se. Eventuellt börja fylla i sitt CV, registrera det där och börja hålla lite bevakning på lediga tjänster. För nu kan han väl inte
eventuellt
bli så jävla långvarig, va?
Gustav, eventuellt, kanske och så vidare. Det är bara att surfa in på ranstad.se och söka ett nytt jobb snart. För att det här går inte. Och det ser inte bra ut. Och det är inte harmoni i den där truppen. Så ja, det är kanske eventuellt conditionalis som man säger i Italien. Det är ingenting du behöver hålla på med. Du kan vara skarpare än så här. Du kan vara tydligare än så framförallt.
Det finns ju piggare Pepsis än jobbsökarpepsin. Men den är lika god för det.
Den är lika god för det, för den tröstar. En tröst-Pepsi behöver vi alla i dessa tider, Gustav.
Ja, och sen så skulle vi ju då till Janne och Zlatan och Zlatans gläntande på dörren. Och fan, vi kanske ska dit ändå. Jag tycker att väldigt mycket bra har sagts om Zlatans guldboll. Kanske att jag snart vill återkomma till bara vad som händer nu. För jag ägnade stor del av gårdagen innan dödsbeskedet kom till att vrida och vända på situationen som nu...
Ja, men då vill man ju veta så här, hur ser du ut? Var befinner du dig? Ligger du i en soffa? Är du ute och knallar? Jag vill ha Gusten framför
jag
mig.
Jag promenerade. Okay. Det var duggregn. Ganska milt. Men jag promenerade...
Bästa promenadvädret.
Promenerade en lång sträcka och så var det bara jag och en landslagsspelare i min telefon som jag gick och pratade med, gick och mässade med. Och så var det bara mina tankar i huvudet och så kände jag bara...
Vadå, du mässade med en svensk landslagsspelare?
Mm, jag ville liksom höra hur...
Danne spelar inte landslaget.
Säg inte det. Säg inte det. Han har en landskamp.
Ja, jag vet.
Så att mig veteligen har inte han stängt någon dörr. Den är fortfarande öppen.
Okay.
Skitsamma, jag lyssnade lite med en spelare bara för att liksom få hans tankar och hur de ser på situationen. Till att börja med ska jag säga så tänkte jag väldigt mycket på Marcus Berg igår. Jag kände verkligen med honom och jag kände hur fan sov han i natt? Hur sover han ikväll?
Men är det inte så att nu ska vi absolut inte gå in på en potentiell startelva med Zlatan. Jag tycker det är trist. Ja. Men är det inte så att Zlatan ska spela med Marcus Berg?
Nej, men hur jag än vrider och vänder på det, kommer Zlatan tillbaka till landslaget så är det på Marcus Bergs bekostnad. Okay. Och inte bara en plats i startelvan, utan det är ju dessutom så att Marcus Berg var ju den enda, väl, kanske Jimmy Durmaz, men Jimmy Durmaz, han fick så jävla mycket kärlek och praise ändå för sitt VM 2018. Men det jag skulle komma till med Marcus Berg var ju att trots att vi gick till kvartsfinal, trots att vi stod för en bragdartad insats som lag, så var ju ändå Marcus Bergs insats den enda som jag tror att de breda massorna kände kunde varit bättre. Han kunde ha gjort några mål.
Ja, men absolut.
Det var liksom, om bara Berg hade haft siktet inställt. Mm. Så jag tror att han själv kände att fan, till slut, efter alla år i skuggan av Zlatan och andra, så fick han chansen i VM. Mm. Det gick bra för dem som lag, men jag tror att han hade en liten tagg kvar. Kände att nu får jag min revansch. För nu kommer vi till EM med ett ännu bättre lag. Nu ska jag verkligen toppa av den här karriären.
Börja att göra lite
med att
mål
göra
också.
Sitt i ett mästerskap också. Och så blir mästerskapet framskjutet ett år. Och visst, det har det ju blivit för alla. Men Marcus Berg tillhörde ju den kategorin av spelare som då okej, då får vi liksom tanka den här tanken full ett år till. Jag får stanna ute i Ryssland ett år till. Han hade nog kommit hem och flyttat in i 30 millars villan i Göteborg och varvat ner och tackat för sig mer eller mindre efter EM:et i sommar. Men nu får han liksom, det ska gnuggas på ett år till och han ska köra på ett år till av mer eller mindre ifrågasättande publik här hemma i Sverige. Och så kanske det nu slutar med att han får sitta kvisten när Zlatan då kommer tillbaka. Mm. Och det kände jag, är fan vad segt. Men i det stora hela så landade jag i den här situationen som nu har uppstått. För det är helt sanslöst hur väl genomtänkt han är, Zlatan, när han gläntar på den här dörren. Han vet ju exakt, varenda ord har han vägt på en rejält finstämd våg. Och han har valt tillfället att det är i Guldbollen-intervjun med Erik Niva som han vet att alla kommer läsa. Och det är där och bara...
Nej, jag har inte läst.
Det har du ju.
Nej, jag har kollat på klippen.
Okej, okay. Ja, men du har kollat på klippen. Det är ju den, intervjun. Har du sagt? Liksom. Det är där och då och bara där och då som han för första gången gör det här. Och han passar över bollen på ett sätt... Som, alltså du vet hur man kan försöka vrida och vända på en ekvation och tänka, alltså nu pratar jag om en fotbollsmässig ekvation, hur får man in den här spelaren i laget eller hur kan man köpa den här spelaren och alltså, vad det nu är. Zlatan lyckas med sitt sätt att öppna den här dörren få Janne att hamna i en situation där Janne inte kan vinna.
Nej.
Janne kan inte vinna.
Nej.
För hur man än vrider och vänder på det, om Zlatan inte spelar EM så blir Janne the bad guy.
Om han inte vinner EM.
Absolut. Han måste vinna EM.
Där har du det.
Jo, visst, jag skulle komma dit att så här, det enda som kan liksom rädda den här situationen det är att vinna EM utan Zlatan.
Mm.
Men om Zlatan inte spelar EM så kommer Janne bli the bad guy.
Mm.
För han får ju dessutom in Zlatan att ska jag komma tillbaks så ska jag komma tillbaks på mitt sätt.
Mm.
Då ska jag vara jag. Jag kryper inte för någon. Jag kommer liksom inte förändra någonting.
Han sätter reglerna i intervjun med Niva. Precis. Det är det här ni har att förhålla er till.
Exakt.
Förutsättningar är de här.
Så då måste ju då Janne måste vara den som böjer sig.
Mm.
Janne måste vara den som tummar på saker. Janne måste vara den som sväljer det som varit under året och åren innan dess. För att Zlatan, han kommer bara på sina premisser. Mm. Och det tror jag, alltså du vet, jag vet inte hur svårtuggad den pucken
jag
är.
Jag tror att så alldeles oavsett om man säger det eller inte, om Zlatan Ibrahimovic går in i ett lag, oavsett om det är landslaget eller i Galaxy eller det är Milan, så går han in med sina regler och kommer, han säger ju i intervjun själv, vi hyllar ju i det här avsnittet, han kommer alltid att vara sig själv. Så att det är inte så att han kommer kuva sig för någon slags kollektiv, utan det han aldrig gjort, det kommer han aldrig göra.
Nej. Och det jag menar är att...
Jag vet inte om det spelar så stor roll i det här.
Nej.
Men däremot så, om Janne skulle tacka nej och kommunicera att tyvärr så går det inte, nu tror jag aldrig att det skulle hända, utan det skulle stanna mellan dem. Men om det skulle kommuniceras så att nej, tyvärr, det går inte med de förutsättningar som Zlatan lägger upp. Ja, då har du rätt. Alltså, då har du power att säga det i en intervju med Erik Niva. Men annars så är det alltid de premisserna som Zlatan spelar på.
Jo, men det
är mina regler.
Hur Janne än väljer att formulera det, dyker inte Zlatan upp i EM med landslagströja på?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Så har ju Zlatan sett till att sätta ramarna så att det så kommer landa på Janne.
Absolut.
Och då kommer Jannes legacy bli, det är helt sjukt, men så kommer det bli. Han kommer bli förbundskaptenen som tackade nej till Zlatan. Mm. Det blir liksom Ole Nordin 1-2-1-2-1-2 upphöjt till 10. Mm. Så kommer det bli. Men och jag skulle bara säga att ytterligare ett lager på det här, det är att om nu Zlatan kommer tillbaks så har ju Janne förlikat sig med det. Mm. Så blir det. Skulle det då sluta med att ja, men Sverige ser ut som Sverige gjorde sista åren under Hamrén med en EM-insats alla 2016 där spelidén är att ge bollen till Zlatan så hoppas vi att det löser sig men att vi blir ett liksom, sämre lag då och att vi åker ur i gruppen. Då tror jag Janne, alltså, Janne kommer leva resten av sitt liv så kommer han ligga på huvudkudden varje kväll och tänka vad hade det blivit? Om
men det kommer inte bli så,
om
man tittar på Zlatan i LA Galaxy så handlade det väldigt mycket om att ge bollen till Zlatan. Om inte bollen kom dit så blev han väldigt förbannad. Vi har alla sett han gestikulera, skälla på sina lagkamrater i Milan också, sätta stor press på dem även ute på planen och göra det tydligt. Absolut, men det är ett Milan med stort självförtroende, individuellt självförtroende med Theo Hernandez som tar sina egna räder, med Selemäcker som går en mot en, med Leao när han spelar som också vågar väldigt mycket. Så att, alltså så här, kommer Zlatan in i landslaget så har han lagkamrater som inte är de som spelade 2016. Det är mycket skickligare lagkamrater. Fotbollen som Janne kommer spela med Zlatan så kommer såklart inte vara lik den Erik Hamrén gjorde. Alldeles oavsett för att vi har helt andra spelare runt honom.
Det är helt övertygad om också.
Så jag kan inte se det på något annat sätt än att vi vinner en Zlatan men vi behåller det som vi redan hade.
Ja, förutom Marcus Berg då. Han ser det nog inte på det sättet.
Jag vet inte fan om inte spelar, om inte startar med Berg.
Vänta här,
inte förvåna.
Ja, men alltså så här, okej. Okay. Alltså, uteslutningsmetoden är ju en av de enklaste metoderna som finns.
Ja.
Om Berg ska vara kvar i en startelva och Zlatan ska in i den, vem ska bort då?
Klasen. Kulusevski till höger, Soppa till vänster, Claesson på bänk.
Janne ställer ju hellre upp med bara Claesson än att flytta honom.
Han petade någon av matcherna här nu och sen så kan man ju kanske skylla det på att han inte var fullt återställd efter skadan rent fysiskt.
Jag hoppas, oavsett vad som händer, att Janne kräver en ursäkt. För hur mycket Zlatan
kommer han göra?
Hur mycket Zlatan än backar upp sina ord här i intervjun med Niva, säger att han står för det fortfarande och han la ju ut texten rejält vad gäller det han pratade om med inkompetenta, ja det gjorde han verkligen, inkompetenta människor på fel platser i svensk fotboll och vad han försöker göra och vad han tycker är viktigt med ett landslag och vad förbundet ska stå
okay
för. Jag bedömde det inte.
Nej.
Jag sa bara att han la ut
texten
rejält.
Mm. Och jag bedömde det.
Så att det var ju absolut inte att Zlatan sa någonting i stil med ja, men det där kom ut fel eller det landade snett. Utan jag menar såklart det. Alltså, noll av det.
Grattis Sverige, jag fick din bedömning också.
Men vad den Zlatan tycker och tänker själv om sina egna uttalanden så var det uttalanden som var över gränsen gentemot Janne. De var inte okej. Okay. Eller de var på ett sätt som jag sa, du får tycka så här. Men då har fan Janne all rätt i världen att kräva en ursäkt om ni nu ska jobba ihop. Och det hoppas jag verkligen att Janne gör.
Ja.
För den Janne Andersson jag känner och som jag har haft en bild av som förbundskapten i över 4 år nu. Han ska inte böja sig för någon. Han har en jävla rak rygg och han har en integritet som jag älskar. Och det vill jag också ha sagt.
Tror man underskattar tycker, de här två
fan
personerna?
Fan vad jag tycker Janne har sagt allting rätt den här hösten.
Mm.
Dels då när Zlatan gick ut med de här tweetsen kring Kulusevski chockad gate. På presskonferenserna efteråt så var han ju helt otrolig. Vi kan sitta här hela dagen och prata om Zlatan om ni vill. Det är bara att köra. Det är shoot.
Yours.
Och sen nu igår då, när han bemöter att han gläntar på dörren här för första gången. Sättet han, alltså, fan, han gör alla rätt här Janne.
Mm.
Men det är en ekvation som är så otroligt genomtänkt av Zlatan.
Mm.
Att jag hade nästan lite annöd.
Jag håller med dig, men sen ska vi inte underskatta Zlatan och Janne Andersson. Deras kommunikativa förmåga, deras förmåga att one-on-one prata med andra, lösa problem. Jag tror på riktigt att det där löser de på 5 jävla minuter. De först pratar telefon, lite lössnack, vi träffas, Janne åker ner till Milano, de sätter sig ner. Kanske ta en bärs ihop. Zlatan visar honom någon bra restaurang i Milano dit han vill ta honom. Och sen så är saken biff. Och så spelar Zlatan i landslaget. Jag tror att det är så enkelt. De är så pass intelligenta de här två människorna. Och de har varit med för. De har levt i omklädningsrum. Det har varit jidder och det har kastats skit i media. Och Janne Andersson kan brinna på samma sätt som Zlatan kan brinna och man kan vara het och man kan säga saker som man kanske inte riktigt menar. Men i grunden så vill ju faktiskt Zlatan säga något. Det du pratar om att han lägger ut texten, det kommer Zlatan förklara och Janne kommer köpa det. Och sen så kommer det vara löst. En resa till Milano, men egentligen så krävs det bara 5 minuter.
Jag tror också att de kan lösa det, både på ett personligt plan och inte minst på ett fotbollsmässigt plan. Det är helt övertygad om också. Jag tror att det kommer ske. Självklart, efter det Janne också säger, så kommer de ju ha kontakt. Det som jag tror är jävligt skönt nu för både Janne och alla andra inblandade i det här, det är att nästa landslagssamling är först i mars. Det finns tid. Nej, ja. Det brinner inte i knutarna. Det är inte en EM-trupp som ska tas ut om 8 dagar. Mm. Men åker Janne ner till Milano, som jag tycker att han ska göra, och de når till fredspipan hela vägen, då måste det också kommuniceras ut en sån jävla bild. Mm. Alltså det måste vara armkrok eller en kram eller liksom my boy när Janne har Zlatan i någon slags här armkrok och kör en knuten näve mot hakan och liksom, ja. Nu ska vi uträtta stordåd.
Men det är ingen pressbild, vet du vad? Det är ingen pressbild, utan det ska tas med en Samsung. Är du med? Med kameran, selfie, Zlatan ska hålla, Janne ska hålla i telefonen. Hallå, titta här, ja, här är vi.
Faktiskt.
Förstår du? Så det blir mer genuin, det blir mer äkta. Den känns som att där är de två och tar en liten selfie tillsammans. Ja. De verkar ju dunderpolare, eller hur?
Absolut, men oavsett, och det var det jag landade i, oavsett om det slutar så här, att de röker fredspipa, vi kommer till EM tillsammans, Zlatan på topp, alla misslyckanden, jag landar på Janne. Ingen, det är så jävla kalibrerat av Zlatan att det är helt otroligt.
Kommer inte bli någon misslyckande.
Han kan inte förlora.
Kommer inte bli någon misslyckande.
Han kan inte förlora.
Kommer inte bli någon misslyckande.
Det är en makalös situation som har uppstått i alla fall i svensk fotboll. Jag har aldrig varit med om något liknande.
Nej.
Det här är, man brukar ju säga att matcher och säsonger och sådär, det hade inte ens gått att skriva ett bättre manus i Hollywood och så vidare. En mer delikat intrig på den absolut högsta nivån av svensk fotboll har jag aldrig upplevt. Jag tror vi aldrig kommer uppleva den igen.
Om det slutar då med en lyft i en buckla sommaren 2021.
Sick! Ja, det är en följetong som jag vet att många kommer känna är tjatig och många kommer tröttna på den. Men det får man helt enkelt hacka i sig. Det här är en helt och hållet extrem situation.
I Sverige har jag aldrig varit med om någonting liknande. Och då har vi ändå haft Ljungberg och Mellberg och vi har haft Zlatan som har tackat nej till landslaget i perioder och ja, men mycket. Men detta är något annat.
Och det är helt sjukt, för att på något sätt så liksom så jag hejar på båda.
Jag vet.
Om det nu liksom ska fortgå en konflikt så vet jag liksom inte om så här, är jag team Janne eller är jag team Zlatan? Jag vill ju att Janne rakryggad ska liksom typ säga först och främst ska ha en ursäkt innan jag ens tänker över någonting.
Ja.
Å andra sidan så står jag på ett annat ben och känner liksom så här,
med
Zlatan kan vi vinna. Jo, med Zlatan kan vi vinna hela skiten.
Måste
Janne,
så.
Du får helt enkelt bara suck it up.
Det enda man vill är att de två blir polare och så ser man Zlatan på presspodiet i mars tillsammans med Janne Andersson och så blir det bara så här skönt surr. Disco ställer någon trött fråga och då garvar lite där. Olof Lund skrattar med och ja, men du vet. Det är bara härlig stämning. Mm. Det är vad man vill, Gustav.
Hörrni, på tal om härlig stämning så tycker jag att vi avslutar den här episoden på kanske allra bästa och mest värdigt sätt.
Vi tar oss tillbaka till VM 1986. England mot Argentina. Där har väl Erik Niva gjort någon When We Were Kings om inte annat så kommer det väl snart. Men ni vet.
Det är låga odds på att det är in the making.
Falklandsöarna, Argentina, England, kolonialiseringen av Sydamerika och så vidare. Det ligger väldigt mycket historia, en väldigt stor konflikt bakom. Och det är semifinal i VM. England ser sig själva som den stora fotbollsnationen. och de ställs mot Diego Armando Maradona.
Som då hade varit för ung och lämnades utanför hemmatruppen 78, fick lämna VM 82 på ett väldigt surt sätt. Alltså det här var ju också Maradonas nu jävlar ska jag visa alla. Mm. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Nej, det är en sorgens dag, men jag tycker också att det på något märkligt sätt är en glädjens dag, för att alla de här timmarna som har varit sedan dödsbeskedet kom tycker jag präglar det som för alltid kommer bli Maradonas eftermäle. Mm. Det är så tydligt att ingenting av allt det fantastiska han gjorde kommer dö. Allt kommer leva vidare. Det kommer... San Paolo kommer heta Stadio Diego Armando Maradona. Vi kommer berätta om Maradonas fotbollsgärningar och livsöden för våra barn. Mm. Och så kommer det bara fortsätta så i hundratals år. Mm. Och det är jag glad över. Mm. Det är jättetråkigt att Maradona har dött. Mm. Det hoppas jag ingen misstolkar. Men jag väljer också att omfamna en hel världs känslor kring vad fan han betydde för just dem. Mm.
Och de här bevingade orden eller ramsan om honom, mamma jag har sett Maradona, alltså man har sett Maradona spela fotboll, att det är liksom det är orden på något sätt som
har etsat sig hjärtat.
Ja, nu dunkar hjärtat för att jag har sett Maradona spela fotboll, och det är väl vad jag kan känna, fan att jag aldrig fick se honom live. Fan att jag var för ung på den tiden. Tänk om man hade fått se Maradona. Då hade fan mitt hjärta också dunkat.
Johnny har säkert ett par VHS-er du kan gräva fram. Vi får kika på pappa. I Rönningen.
Finns garanterat.
Hörrni, det finns bara en låt att avsluta den här episoden med. Och det är när Don Diego himself tar ton.
Så är det.
Vill du berätta lite om bakgrunden till låten vi ska lyssna till?
Nej, men den kommer från dokumentären. Låten heter ju Guds hand. Och han sjunger Guds hand. Det är också hans eftermäle att han gör det målet mot just England i den matchen som vi nyss hörde kommenteras av en argentinsk kommentator.
Och det är ju inte Freddie Mercury eller Whitney Houston, men
det blir han
sjunger den på samma sätt som han levde
sitt liv.
Med liksom, på engelska säger man hard on the sleeve, alltså med hjärtat på bordet. Ja. Det här. Här är jag.
Han sliter ut sitt hjärta och så sjunger den här låten, och det kan man höra i hans röst. Så avslutar vi, och vi kommer aldrig glömma den största genom tiderna, Diego Armando Maradona.
Ciao tutti.
Ciao tutti. En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. Potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó Maradona, no se fue quien corrió Maradona. Cargo una cruz en los ojos.
Jesús tropezó, porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, profundo deseo y usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido que mira, un día voy a ganar. Hago lo que de uno,
parado, parado.
Hago lo que de uno,
parado, parado. Parado.
Tu sueño tengo una estrella, que nadie oiga mi pelea. Y todo el pueblo cantó,
parado, parado.
Bajo la mano de Dios,
parado, parado.
De alegría en el pueblo, reo de gloria en el suelo.
¡Quiero a todos!